Välkommen allihop och jag med till denna underbara gudstjänst som vi ska ha. Vi samlas ju för att möta Jesus, få lyssna till sång om Jesus, om vägen, sanningen och livet och predikan. Och det är Nina Moises, eller vad säger jag? Lopez. Nu blir vi lite glada, nu skrattar vi en stund. Och sen är det Malte och Marie Johansson som kommer sjunga och spela för oss här och sen. Välkomna. Det här med kristen tro och kristen gemenskap i kyrka, församling, har ju sin grund i nåden, i vad Jesus har gjort för dig och mig som individer och som gemenskap. Och jag tänkte jag skulle läsa ett bibelord som lägger som grund för mötet. Och det kanske inte är så vanligt att vi gör det, men jag vill göra det idag. Jag glömde att säga att jag heter Peter Kullander och jag är pastor här för dig som lyssnar på det här i efterhand då. Jag vill läsa ifrån Titusbrevet, det andra kapitlet och den elfte versen. Och det står ju också på ett annat ställe att Guds ord ska rikligen bo ibland er. Det är ju själva innehållet, det som vi behöver hela tiden. Att det rikligt får bo ibland oss och i oss. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. För alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Och det gäller Titus. Det gäller dig och mig. Eller hur? Att låt ingen se ner på dig. För vi lever i Guds nåd. Och Jesus ser inte ner på dig och mig. Han ser inte upp till oss heller, utan han ser med kärlek på dig och mig. Och det här med nåden, det är ju genomgående i hela vårt kristna liv. Nåden som vi har fått som en gåva. Och nåden fostrar dig och mig. Alltså det är en pågående process. Helgelsen, som det också heter, är ju inte någonting som är färdigt direkt när vi blir frälsta. Utan det är en pågående process för dig och mig. Och hela tiden så får vi landa i nåden med våra liv. Med våra tillkortakommande, med våra sorger, med våra felsteg, med våra glädjeämnen. Och så får vi uppleva att nåden bär oss. Idag. Idag också. Och imorgon med, men vi tar en dag i taget. Och Jesus, han är här genom sin heliga ande för att möta med dig och mig. Om du är glad, om du är ledsen, om du är sorgsen, om du har ont i din kropp, om du är sjuk, så vill han möta oss i alla dessa behov och komponenter i våra liv. Är det inte underbart? En del säger, kan jag få ett amen på det? Men jag brukar inte säga det. För ni kanske säger amen i era hjärtan. Eller hur? Och det är ju underbart det. Det är ju där det ska sitta. Amen, halleluja, i mitt hjärta. När vi hör Guds ord. Men nu var det inte jag som ska predika. Man får hålla sig i skinnet här. Tack Jesus att vi får komma inför nådens tron idag också, Herre. Jesus, du känner varje bönämne. Vi ber speciellt för ungdomarna som lider av psykisk ohälsa och som plågas av droger som florerar i många olika sammanhang, Herre. Vi tackar dig Jesus att vi som församling kan få nåd och vägledning att nå in i dessa sammanhang, Herre. Tack Jesus att du har en förvandlande kraft. Du kan komma som hopp, du kan komma som ljus, du kan komma med kärlek. Och vi tackar dig att vi får gå in i olika uppgifter och vara bröder och systrar till unga människor som mår dåligt och som kommer till tro på dig. Vi tackar dig att vi får också vara som far och morföräldrar och kunna hjälpa och stötta. Tack Jesus att du ser den här brodern som har fått cancer i sin kropp, Herre. Tack Jesus att vi får be specifikt in i hans kropp, Herre. Att din kraft får röra vid det här. Jesus, och vi ber om helande, vi ber om läkedom och vi ber om framgång i olika behandlingar och undersökningar, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att vi får lägga den här stunden i dina händer, Jesus. Vi prisar dig och du har hört allt det här som har nämnts. Det ligger i dina händer och du tar hand om det och välsignar det i Jesu Kristi namn. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Ja, Malte. Varsågod och sjung.
God förmiddag på er allihopa. Både unga och gamla. Jag hade radion på i bilen här. Jag var ute. Nu åker inte jag så mycket bil längre utan det är bara korta sträckor. Och det är bra den är bensin och diesel är så dyr. Men just den här lilla, det kanske var 10 minuter. Så sa de så här på Sveriges Radio. Kaos lever granne med Gud. Och så fortsatte de och berättade om kvantfysiken. Dagen efter så slängde jag alla mina böcker ifrån skolan. Fysik och matematik och alltihopa det här. Jag håller på och städar på en vind. Men det var intressant det där som de sa om kvantfysiken. Det finns liksom inget slut och inget svar. Och så säger en av de här som, de här vetenskapsmännen som håller på med det här och går långt ut i rymden och hittar, tror de så småningom, svaret på kvantfysiken som det inte finns något svar på. Många av dem tror på en Gud. Alltså, fattar du när man sitter där bakom ratten, va? Och så får man höra sånt där. En annan som hade medelmåttiga betyg när man gick igenom grundskolan. Och så hör man det här från professorer. Och så säger hon så här. En del av dem var ateister när de började. Men de ser när de kommer tillräckligt långt ut i rymden att det finns en matematik som stämmer överens och det måste vara en högre makt. Ja, det säger då halleluja i mitt hjärta. En liten sång som jag ska sjunga nu, den är väldigt originell på originalspråket. Jesse Coulter har skrivit den. Den är väldigt unik på det viset att den har inte rim och reson. Det är inget nödrim i refrängen och inte i verserna heller. Men ändå är sången så vacker och fin, säger en av de här som sjunger den. Vet, det blir nödrim ibland att det ska rimma på en tratt och det blir en trapp och det blir sånt där. Men här är det inte något sånt. Och den här heter En storm. varar aldrig för evigt på svenska. En storm varar aldrig för evigt. Glöm aldrig detta, min vän. Lägg din hand i Guds hand och du ska finna att stormen ska stillas igen. Jag vill gå den väg du vill att jag ska gå, Jesus, fastän det kan kännas svårt ibland. Och när stormar vill mig skrämma här och jag ingen utväg ser, vet jag ändå att du vid min sida går. En storm varar aldrig för evigt. Glöm aldrig detta, min vän. Lägg din hand i Guds hand och du så stormen stillas och solen ska skina igen. Ja, en storm varar aldrig för evigt. Glöm aldrig detta, min vän. Lägg din hand i Guds hand och stormen stillas och solen ska skina igen. Ja, solen ska skina igen.
Ja, då vill jag hälsa er härifrån, här framifrån allihopa. Några har jag kunnat hälsa på, men inte alla. Och det är alltid en förmån att få stå här och dela ordet. Och det är alltid också nervöst, för det är inte vad som helst att stå framför folk. Det tycker jag egentligen inte om, men när jag har ett Guds ord, då vill jag göra det. Så att, jag är glad att få se er alla här idag. Vi ska be tillsammans innan jag börjar. Tack Herre för den här förmiddagen. Tack Herre för att vi får vara här inför dig. När vi kommer här till det här templet Herre, då kommer vi liksom inför dig tillsammans som ditt folk Herre. Tackar för att du är oss nära också när vi skiljs åt, när vi är hemma, när vi är ensamma under natten, under dagen, där vi rör oss, där är du också nära. Men tack för de här tillfällena när vi får komma samman som Guds folk i en lokal som är avskild för att fira gudstjänst, för att ära dig, för att hylla dig, för att ta emot allt vi behöver av dig och för att framförallt tillbedja dig och säga att du är vår Gud och vi är ditt folk. Välsigna den här förmiddagen, varje sång, varje ord, allting Herre. Vi vill öppna våra hjärtan. Jag ber Herre om utrymme för din helige ande den här förmiddagen. Ta plats Herre, ta plats helige ande ibland oss. I Jesu namn. Amen. Under församlingshelgen som var för en månad sedan så lades det fram ett ämne som ska följa under hösten som en linje. Och jag kommer att röra mig lite i det som en ram. Och det var att växa i en tid som denna. Så jag har också lagt ut ett litet tema, eller jag tänker mig ett tema för den här gudstjänsten. Och det är att vara Guds folk i en tid som denna. På en plats som den här där vi lever. Att vara Guds folk. Och det jag ska säga, nu vet jag att jag sa för ett par år sedan, det är 2 år sedan nu precis som vi flyttade från Spanien efter ganska många år. Och bor nu i Sverige då, först i Falun och nu i Gagnef. Och då innan jag skulle flytta så fick jag höra talas om en bok som fanns, som hade skrivits på svenska av en religionsforskare. Jag fick ta på den då när jag väl bodde här. Och ni kanske känner igen den. Boken heter Det gudlösa folket, skriven av David Thurfjell som är religionsforskare. Men bara att när jag hörde den här titeln tog tag i mig på något vis. Att bara att det finns material att skriva en bok om det gudlösa folket. Det är alltså Sverige, svenska folket. Det liksom störde mig lite. Och han har liksom gått djupare med varför det ser ut som det gör i Sverige. Och jag vet att jag berättade det innan, så är några kanske minns det. Men jag, innan vi skulle, ja, medan vi fortfarande bodde där, så mötte jag en man som visade sig komma från Argentina. Jag kände inte honom, men i ett sammanhang så kom han fram till mig. Det var en gudstjänst. Och sa han, är du från Sverige? Jag har hört att du är från Sverige. Och så sa han så här, är det sant att det är ett land där man inte tror på Gud? Och det där var som en kniv i mitt hjärta. Att, och då sa han, okej, du har rätt, men du har inte helt rätt heller. För det finns många som tror på Gud. Och det finns ett Guds folk där. Men det där var något som gjorde ont i mig. Och sen så såg jag då den här boken. Att man skriver en bok som heter Det gudlösa folket. Och ja, och vi som kanske har bott här, och ni som har bott här hela livet, det blir liksom lite vanligt hur man tänker i samhället. Men det är inte så vanligt ut över jordklotet. Jag har ju inte rört mig över hela jordklotet. Men där är det mer vanligt att man tror på Gud. Här är liksom vanligt. En av församlingsledarna i den spanska församlingen, han kom från Brasilien. Och han berättade en gång att ja, jag var 18 år när jag första gången mötte en människa som inte trodde på Gud. Och då ställer vi det mot här, skulle nästan ibland kunna vara tvärtom. Vi blir så in i att, ja men så här är det. Men ja, så sägs det om Sverige, så är miljön vi lever i. Och jag vill idag tala om att, jag vill först säga att vi är ett Guds folk. Här är vi ju. Det finns ett Guds folk i Sverige. Ja, de får skriva många böcker de vill och säga att det är ett gudlöst land. Men det finns ett Guds folk. Och jag är en del av detta. Du är en del av detta. Vi är Guds folk. Så det ämne jag vill ha lite som överskrift är Guds folk i en tid som denna. I den här miljön där det sägs att man inte bör tro på Gud. Och, ja, men under ytan, jag hörde också det där programmet. Under ytan så tror många. Och Guds längtan är i våra hjärtan, i allas hjärtan. Så låt oss inte förblindas hur många böcker om en skriver. Det finns Guds längtan hos människorna och det finns behov. Och vi är ett Guds folk. Det finns ett Guds folk i Sverige. Det finns det. Nu sätter jag motvikt mot den här boken. Gudlösa folket. Det finns ett Guds folk i Sverige. Och det är vi. Vi är en del av det. Så det jag vill beröra idag. Guds folk i en tid som denna. På en plats som denna. I ett land som det här. Vad är det viktigaste? Vad ska vi tänka på? Hur ska vi förhålla oss i den här miljön? Vi kan vara medvetna om att så är det runt om oss. Det är luften vi andas. Men vi är ett Guds folk. Vi tillbeder Herren. Vi lever med honom. Vad är det viktigaste? Och jag vill lyfta fram det viktigaste. Och det finns en mening som sammanfattar det viktigaste. Och jag skulle säga att det är själva kännetecknet för Guds folk. Och det hämtar jag från en psalm. Psalm 148 och de 2 sista verserna. Jag ska läsa ett par verser, fast det är en mening jag plockar upp där. Psalm 148, vers 13. De ska prisa Herrens namn, för endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har rest ett horn för sitt folk till lovsång för alla sina trogna, för Israels barn, det folk som står honom nära. Det folk som står honom nära, det är som ett kännetecken för oss. Det folk som står honom nära. Och på engelska uttrycks det nästan ännu mer. En översättning säger, the people close to his heart. Det är folk som är nära Guds hjärta. Close to his heart. Att få vara nära Guds hjärta. Det är liksom kärnan. Det är livet. Det är essensen. Det är det absolut främsta. Det är vårt signum. Det är en stämpel över Guds folk. Det är folk som står Herren nära. Att få vara en del av det folket, det är det största för en människa under hennes tid på jorden. Och jag vill säga det en gång till. Att få vara en del av det folket som står Herren nära, som står nära hans hjärta, det är det största en människa kan uppleva under sin livstid på jorden. Det är liksom essensen av allting. Det är folk som står honom nära. Jag ska bara titta lite på den här versen. För det står så här. Alla sina trogna för Israels barn. Det är folk som står honom nära. Och Saltaren, den skrevs 1000 år innan Jesus kom. Och så har det gått 2000 år till. Så de här orden skrevs för 3000 år sedan. Och det står att det riktas till Israels barn. Och då kan jag inte låta bli att ändå att vi måste fråga oss. Gäller det här oss då? Idag? Jag menar, det har gått 3000 år. Det står om Israel. Och här sitter vi uppe i Norden. Dessutom är det ett gudlöst land. Här. Idag. I en tid som denna. Gäller det här oss? Och innan vi går vidare så vill jag bara, som ni förstår i förväg, att det gäller oss. Men försäkra oss om. Försäkra oss att det gäller oss. Eller se om det faktiskt gör det. Kan vi som är här idag ta de här orden till oss? Att det också skulle vara kännetecken för oss. Skulle det här vara viktigt för oss också? Och då ska jag citera, jag läser vad Petrus skrev. Vi går till 1 Peterbrevet 2. Petrus var ju en av Jesu närmaste lärjungar. Och han var med om väldigt mycket tillsammans med Jesus. Han var den som gick på vattnet. Han fick se så många under. Ja, ibland säger de att han var lite framfusig och så. Men han fick verkligen vandra med Herren. Och sen skrev han ett brev. Och innan jag läser orden så ska vi se vilka skrev han till. Det står där om det brevet att mottagarna huvudsakligen var hedna kristna. Och ni vet att judar är Israels folk och hedningar är alla som inte är med bland Israels folk. Men han skrev de här till hedna kristna. Alltså nu var det är ganska roligt ord egentligen. Antingen är man hedning eller också är man kristen. Men de här var hedna kristna. Det betyder personer som inte tillhörde juda folk. Som hade kommit i tro på Jesus. Och där är ju faktiskt vi. Vi hör till det folket. Som inte är judar. Men inte är Israels folk. Men vi har lärt känna Herren. Och han skriver de här orden till dem. Mottagarna var hedna kristna. Kan vi ta de här orden till oss? Det folk som står honom nära. Han säger, ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Och då menar han, ni som förr inte hörde till juda Israels folk, ni är nu Guds folk. Och de orden, ja, de kan vi ta till oss. Vi är Guds folk. Vi är också Guds folk. Alltså gäller de här orden som skrevs för 3000 år sedan också oss. Kännetecknet för Guds folk. Det är folk som står honom nära. De som är nära Guds hjärta. Och nära, det är ett nyckelord. Jag skulle kunna skriva det som tema för det här. Idag ska jag tala om, jag är redan inne i det så. Nära, det är nyckelordet. Guds folk i en tid som denna. Vad ska vi tänka på? Vad är det viktigaste? Kom ihåg det här ordet nära. Kom ihåg den här första meningen. Det folk som står honom nära. För det är liksom grunden. Allting utgår från det sen. Nära är ett nyckelord. Och det har alltid varit ett nyckelord i Bibeln. Och egentligen om man tittar lite på det här närmare så är det kärnbudskapet i Bibeln. Det är Guds längtan att vara nära människan. Och det är människans längtan att vara nära Gud. Och det är faktiskt det som var meningen från allra första början. Nära. Vi ska titta på ett annat ord som också innehåller nära. Jag ska citera från psalm 73. Där säger psalmisten så här: men för mig är det gott att vara nära Gud. Ta med de orden. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Vi är ett folk som står honom nära. Och det är gott att vara nära Gud. Och hela den här psalmen, den handlar faktiskt om att leva i en gudlös miljö. Det är psalm 73. Ja, jag ska inte läsa det nu, men det är mycket som beskriver vad han hade runt om sig. Hur de föraktade Herren, hur man inte räknade med Herren, hur man ville gå sina egna vägar. Och han skriver till och med ordet om de gudlösa som finns omkring mig. Och min fråga är då, hur gjorde han? Hur kunde han förhålla sig i den här tiden? Hur ska vi göra? Kan vi lära oss något? I vers 16 där så säger han så här, man förstår att det var svårt. Han säger, jag funderade och försökte förstå, men det var för svårt för mig. Och jag kan nästan känna det här, hur lever man i en sån här miljö? Hur kan vi stå upp som Guds folk i ett land där vi bor? Och hur gör vi för framtiden? Är det svårt nu så, ja, vi kan nog tänka att det lättare blir det inte. Hur? Vi behöver liksom få hur. Hur gjorde han? Hur gjorde han? Jag ska läsa från vers 23. Och de här orden är, jag har sagt det ibland, man kanske inte ska ha favoritord, men det här är verkligen mina favoritord. Som ett livsord. Då säger han så här, efter allt han har funderat och sett och våndats, så säger han så här: men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand, som du sjöng, Malte, att du håller mig i handen. Jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd. Ta sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig söker jag inget på jorden. Och så säger han, för mig är det gott att vara nära Gud. Jag kommer att komma tillbaka till den här versen i psalmen. För det finns lite mer där. Men innan där så ska vi titta på det här ordet gott. För mig är det gott att vara nära Gud. Jag gick liksom och gottade mig i det. Och så tänkte jag, gott, det står gott någon annanstans i Bibeln också. Jag tänkte på en text. Då fick jag lov att söka upp det. Första kapitlet i Bibeln, i skapelsen. Där står det, när Gud skapade, då sa han, Gud såg att det var gott. För varje sak han skapade, ljuset, Gud såg att det var gott. Han skapade himlen, havet, det var gott. Han skapade träd, frukter, sol, måne, fiskar, fåglar. Gud såg att det var gott. Sen skapade han djuren och människan. Och så avslutade han och så säger han att det var mycket gott. Och då blev jag lite nyfiken här. Gott i skapelsen och gott att vara nära Gud. Då tänkte jag, jag måste få veta om det är samma ord. Då bad jag om hjälp av min son. Sa, Tim, kolla grundtexten, är det samma ord? Jag måste få veta om det är samma ord. Även om det inte är samma ord så är det samma ord på svenska. Så att okej, okay. Men jag vill veta, är det samma ord? Och han sa, ja jag tror att det är det. Och sen sa han, det är samma ord. Och varför snurrar jag runt med det? Att det skulle vara att det är samma ord i grundtexten, att det skulle betyda något. Varför är det gott? Jo, för att där anar vi något av Guds ursprungstanke med människan. Allt han gjorde var gott. Och för mig är det gott med samma ord att vara nära honom. Det är som en, ja, jag kunde liksom ana någonting, en doft av ursprunget, vad Gud har tänkt. Allt han gjorde var gott. Och när han gjorde människan var det mycket gott. Och just det ordet finns i mig när jag kommer nära Gud. Då kommer jag i kontakt med det här att det är gott att vara nära Gud. Det är det han har tänkt för mig. Det är gott att vara nära Gud. Och det var allt handlar om egentligen. Eller hur? Hela frälsningsplanen handlar om att föra in oss människor i Guds närvaro. Återupprätta närheten mellan Gud och människa. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Att vara Guds folk i en tid som denna. Vi har tittat på kännetecknet, det folk som står honom nära. Det är en stämpel. Om vi kunde ha en stämpel över oss är att ett folk som står honom nära. När vi är tillsammans, när vi skiljs åt, men med våra liv kan vi leva nära Herren i vardagen. Det är liksom kärnan. Och så är också själva meningen med våra liv att det är gott att vara nära Gud. Och visst är det så, innan vi kommer dit så är det oro i våra liv. Det är gott att vara nära Gud, det är det som är meningen. Men då vill jag ta upp en sak till. Hur kan jag komma nära Gud? Hur kan jag leva nära Gud i den här tiden? När det inte, vi kan liksom inte så mycket hämta, eller inte alls hämta närheten i samhället. Hur kan vi som Guds folk leva nära? Hur ska vi förhålla oss i den här tiden? Jag har talat om att vara nära. Och nu när jag kommer in på hur, då ska jag tala om något som Bibeln säger. Jag älskar de här olika uttrycken. Det är som att jag upptäcker själv. Det är inte så att jag läste eller... Ja, det ena leder till det andra. Jag var inne på nära. Nyckelordet nära för vår tid. Och då kom jag att tänka på ett ord. Då står det mycket nära. Jag tänkte, någonstans där står inte mycket nära. Det är någonting som är mycket nära. Ännu mer. Jag har talat om att vara nära. Och nu ska jag tala om något som är mycket nära. Och då går vi till 5:e Mosebok. Och nu har Israels folk gått genom öknen och de är på väg att gå in i landet. Och då håller Mose ett tal till dem med liksom förhållning hur, ja, vad de ska tänka på i den här tiden, det de har framför sig. Det kan vi också tänka för oss, vad vi har framför oss som Guds folk. Och då håller han ett tal till dem och jag ska läsa några verser, men det finns en mening där som jag vill fånga. 5:e Mosebok 30. Och vi läser från vers 11. Mose talar till folket innan de går in i landet. Det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig. Och det är inte långt borta. Det är inte himlen så att du behöver säga. Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss. Och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet så att du behöver säga. Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det? Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Det vi behöver veta för att följa, för att förhålla oss, för att leva, det hämtar vi inte. Vi vet inte allt, men vad som händer globalt, vad som händer i USA, vad som händer i Australien, vi tar intryck från alla håll. Men jag tänker att det här ordet kan stämma in också. Det är inte det vi ska ha som riktmärke. Vi kan ta in, bli inspirerade, men vårt riktmärke är i ordet. Och det har vi nära, det har vi här. Och Paulus tar upp just den här meningen också när han skriver till de första kristna. Han säger också, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Så hur ska vi förhålla oss i en tid som denna? Jo, att Guds ord får vara mycket nära. Nu är det inte bara nära, nu är det mycket nära i oss. Du sa det också i början, du sa ordet bland oss och i oss, sa du. Och då ställer jag också frågan, vad är då ordet? Vad är då ordet? Och Nya Testamentet förklarar, när Johannes skriver, så säger han så här. Ordet blev människa och bodde bland oss. Gamla testamentet talar om Guds ord och lagen. Men sen när Jesus kom, Johannes skriver också, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Och så blev ordet människa. Det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus. Ordet är dig mycket nära. Och vi som nu har Bibeln, och det har gått ett antal hundratals år, 2000 år, och vi har Bibeln. Vi kan liksom läsa lite framåt mer än vad de kunde. Och framförallt Israels folk, när Moses sa de här orden, så vet vi, har nästan facit. Vi vet inte allt som ska hända, men vi har Uppenbarelseboken. Och ett av de sista kapitlerna, 19 kapitlet, ett av de sista kapitlerna i Bibeln, så står det om kungarnas kung och herrarnas herre när han kommer på vita hästen. Och vi vet att det är Jesus, den majestät. Och vet ni vad det står där? Där står det, hans namn är Guds ord. Hans namn är Guds ord. Alltså Jesus och ordet kan inte skiljas åt. Ordet finns i den här boken. Men ordet är mycket mer än de här sidorna, papperssidorna om man säger så. Ordet handlar om Jesus. Att älska Guds ord är lika med att älska Jesus. Att älska Jesus är lika med att älska hans ord. Och det kan vi inte skilja åt. På något vis som är svårt att förstå så är det samma sak. Jag älskar Jesus, jag älskar hans ord. Så det handlar inte bara om läsa kanske, det är mycket mer. Jesus säger själv, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och du var inne på det, Peter, inledningen där. Jag vill också stryka under att jag kan inte säga nog hur viktigt det är att vi lever, att vi läser, att vi lever, att vi tar in ordet. Och det har vi här. Det finns i Bibeln. Idag, här, nu, i en tid som denna, i ett gudlöst land, det är ordet mycket nära. Ordet är Jesus också. Men Jesus ser vi inte på det sättet. Vi vet hans närhet. Men här får vi liksom kontakt med det. Så jag kan inte nog säga, som jag sa, att vi tar in. Läs Bibeln. Läs en mening. Lev i en mening om du inte orkar läsa mer. Det handlar inte bara om att pricka av och läsa massor, även läs massor också om du vill det. Men ta in ordet, läs, lyssna, lyssna, finns alla möjligheter att lyssna. Sjung ordet, många sånger är baserade på Guds ord. Och jag vill också säga, lär utan till. Vissa meningar, de här meningarna som hugger till i hjärtat. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Säg det några gånger om dagen. Ibland har jag tänkt när man behöver något särskilt, lika som läkaren säger, där ska du ta 3 gånger om dagen. Då känner jag så här, läs den här versen 3 gånger om dagen. Tills det liksom blir, det landar här, det gör någonting med mig. För det är på riktigt. Ta in det, huvudsaken att vi tar in ordet. Och Jesus sa själv faktiskt när han talade med fienden, när djävulen frestade honom, då sa han så här till honom: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som går ut från Guds mun. Alltså lever människan av varje ord som går ut från Guds mun. Så ordet är liv. Vad är det vi ska tänka på som Guds folk i en tid som denna? Vi behöver det livet. Vi behöver ordet. Ta in det på det sätt som du vill. Men ta in det. Vi behöver det. Utan ordet så vacklar vi. Ta in Guds ord. Ta in Guds ord. Och idag skickar jag med just det här. Det folk som står honom nära. Att få vara en del av det folket. Det är det största som finns. För mig är det gott att vara nära Gud. Ordet är dig mycket nära. I din mun och i ditt hjärta. Den heliga ande i våra liv. Nu ska jag snart avsluta. Men vi ska gå tillbaka till den här salmen. För det finns någonting mer i den salmen. Psalm 73 som jag läste innan. I din mun och i ditt hjärta säger det ordet. Som Mose säger. Ordet är det mycket nära, i din mun och i ditt hjärta. Hjärtat är ju i mitt inre. Och munnen är det som kommer ur hjärtat, om man säger så. Det yttre. Hjärtat är mitt inre och munnen är ju mitt yttre. Det jag kommunicerar med. Jesus sa själv, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så kan vi tänka rent logiskt, om jag har ord i mitt hjärta, då kommer det också ur min mun. Och det var just det jag vill sätta samman med salmen och liksom sammanfatta det här temat. Ska vi då bara tänka på oss? Salmen stod det, men för mig är det gott att vara nära Gud. Och då kan jag inte bara säga amen här, det skulle vara gott, men det finns någonting mer. Det är inte punkt där i salmen, det är inte punkt. Ska vi bara tänka på oss? Ska vi liksom gotta oss i Guds närhet? Och ja, vi ska gotta oss och så mycket vi bara kan som Guds folk tillsammans i din ensamhet med Herren. Ja, utrymme för att verkligen njuta av att vara tillsammans med Herren. Ta in hans ord. Leva i den relationen. Ja, det ska vi göra. Men det står någonting mer här. Jag frågar igen, ska vi gotta oss med all nöd som finns runt omkring? Liksom, okej, här är vi har det bra. Jag sätter upp skygglackar. Vet du vad det står i den här versen? Det finns en fortsättning på meningen. Och nu ska jag läsa hela. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att förkunna alla dina gärningar. För mig är det gott att vara nära Gud. Och i precis samma vers så fortsätter det. Jag tar min tillflykt till Herren Gud. Jag drar mig undan till honom nära. För att förkunna alla dina gärningar. Och förkunna, det är ett ord som vi tänker, ja men det gör predikanter, det är bibelstudium. Men det betyder inte bara det. Utan det är helt enkelt vad munnen säger. Efter att ha tagit in det i hjärtat. Det är att tala om, ge till andra. Ordet. Ge Jesus till andra. Och det kan vi göra på så många olika sätt. Det kan ibland vara ett samtal, en kram. En blombukett som du ofta har vittnat om. Som jag aldrig glömmer. Hur Herren leder oss att göra något för en människa. Men det är någonting som kommer från Herren. Det är ordet som finns i mig. En tanke han lägger ner i mig och jag ger det vidare. För mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att kunna förmedla, för att kunna ge vidare. Närhet till Herren och att förkunna hör ihop. Inte det ena utan det andra. Inte bara närhet till Herren och stänga av oss. Inte bara se behoven och ge ut oss tills vi går sönder för att vi inte hinner fylla på. Det här hör ihop. Närhet till Herren. För mig är det gott att vara nära Gud och att förkunna. Det är grund för det uppdrag vi har att gå ut. Jesus sa gå ut. Men grunden är att vi får fatt i ursprungsbilden från skapelsen. Att det är gott att vara nära Gud. Och Jesus talade också om en källa i vårt inre. Jag citerar. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Detta sade han om anden. Och många av oss som har varit med länge i kristna sammanhang, vi har lärt oss det här uttrycket levande vatten. Och jag trodde kanske sen jag växte upp att det var något som bara var andligt, om man säger så. Men om man tittar i en ordbok så levande vatten, det är friskt rinnande vatten. Friskt rinnande vatten. Det handlar om en källa som har inflöde och utflöde. Det är levande vatten. Vi vet att en damm, den liksom stagnerar när det inte har utlopp och det blir alger och det blir allt möjligt. Men en källa rinner in och det rinner ut. Det är inflöde och det är utflöde. Och det är det som de strömmarna blir en källa i honom, säger Jesus. Det vatten jag ger blir en källa med inflöde och utflöde. Ordet, mycket nära i din mun och i ditt hjärta. I hjärtat tar jag in och med munnen ger jag ut. Guds folk i en tid som denna, på en plats som denna. Kännetecken, det folk som står honom nära. Själva meningen med våra liv, det är gott att vara nära Gud. också för att dela med oss av ordet. Ordet är dig mycket nära. Kom ihåg det här, nyckelordet idag är nära. Tänk på mycket nära. Och vad var det som var mycket nära? Jo, det är ordet. Jag behöver ordet. Ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Moses sa vid ett tillfälle, han längtade, han stod inför uppdraget. Då sa han till Gud, han hade ju en speciell relation, han kunde möta Gud och de talade med varann. Han sa, låt mig få se din härlighet. Jag tror han anade storheten i uppdraget, säkert vånda. Han sa, låt mig få se din härlighet. Låt mig bara få se att det här är på riktigt. Låt mig få se. Och härlighet är någonting också. Jag gick djupare i det ordet en gång. Det finns inte på jorden. Ordet härlighet i sin grund har bara att göra med himlen och det som kommer från Gud. Och han liksom längtan var, låt mig få se dig själv. Låt mig få se din härlighet. Och då svarar Gud så här, se, här är en plats. Det finns en plats. Här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Och då om vi går över till vår tid. Så det är mycket av det som var i Gamla testamentet blir symboliskt, var symboliskt. Här är en plats. Det finns en plats nära in till dig, mig. Ställ dig på klippan. Nya testamentet förklarar att Kristus är klippan. Så återigen har vi Jesus, vi har ordet. Och vi har samma längtan. Hoppas jag. Jag vet att många av er har samma längtan. Jag har också den längtan. Jag skulle kunna säga de orden. Låt mig få se din härlighet i en tid som denna. För mitt eget liv, för oss runt om. Låt mig få se din härlighet. Det som inte finns på jorden. Det som inte vi kan åstadkomma själva. Det som är din härlighet. Och då säger Herren också idag. Ja, se. Här är en plats nära in till mig. Ställ dig på klippan. Och nu till avslutning så ska vi lyssna på en sång. Jag har bett om en sång som vi ska lyssna. Och låt det få knyta ihop allting jag har sagt. Det är en inbjudan från Herren själv. Och jag tänkte när jag åkte hit med bilen. Då tänkte jag att vi försöker. Att vi tänker oss. Tänk dig att du är själv här. Du är helt själv. Och de här orden du ska få lyssna till nu i sången. De är bara till dig. Så de här orden är en inbjudan från Herren. Till Guds folk. I en tid som denna. I ett land som det här som vi lever i. Så de här orden, ta dem till ditt hjärta. Det är en inbjudan. Herren sträcker ut sin hand och ger oss en inbjudan. Sen kommer vi också fira nattvard tillsammans. Och vi får en tillfälle att förnya förbundet med Herren. Amen.
Tack Nina. Dina ord till oss. Vi har suttit som små sparvungar och tagit emot. Och du har bett fram och levt nära den här predikan. Och det vill vi tacka dig för. Som ej vet vad vägen bär. Kom nära.
Jesus, vi tackar dig. Tack för ordet. Tack för nåden. Tack för kärleken. Tack för livet i dig. Tack att vi får komma inför ditt ansikte och komma dig nära. Och tack att du redan har kommit oss nära. Genom ditt förbund. Genom din kropp och ditt blod som bröts ner och utgöts för oss. Tack att vi var nära dig på korset. Du bar oss där. Du bar våran skuld och du bar våran synd och du bar våran smärta. Och du bar våra sjukdomar. Alla människors sjukdom, smärta och synd. Och tack att vi får befästa det idag. Vi får proklamera din död och din uppståndelse tillsammans. Och vi får stilla våra hjärtan och vi får samlas i denna heliga stund tillsammans. Och dela dina gåvor och påminnas om vad du har gjort för oss. Och vi kan be en bön. Gud, nu öppnar jag mig inför dig. Inför ditt ansikte lyfter jag fram det som jag har stängt in. Allt som blev halvt och ofärdigt lämnar jag i dina goda händer. Allt som blir misslyckat och undangömt lämnar jag inför dina kärleksfulla ögon. Allt som blir dunkelt och smärtsamt lämnar jag i din trygga famn. Nu öppnar jag mig för din förlåtelse som gör det möjligt att leva. Amen. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta detta, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Tack Herre att du välsignar dessa gåvor för oss var och en. Tack att du möter oss på ett särskilt sätt i denna stund när vi nalkas dig i nattvarden och när vi kan öppna oss inför dig i nattvarden och få lägga våra liv i ditt goda, nära, nya förbund. Amen. Ja, tack Jesus för din närhet och din kärlek. Tack att du möter med behov just nu. Både de som är tillkännagivna och de som vi bär kanske tungt och djupt i våra liv, Herre. Men tack att du kommer oss nära och välsignar våran vecka som ligger framför. Tack att vi inte behöver ta hela veckan på en gång, utan vi får ta den här dagen och så får vi börja om imorgon och lita på att du är med oss. Du är lika nära hela tiden, för du bor i våra hjärtan och vi är tempel för den heliga ande. Vi tackar dig för våran kyrka och de väggar vi har, men din frälsning sitter ju inte i det och inte i din närhet heller. Men närheten till varandra har vi i det här rummet. På många tillfällen i veckan. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att du har gett oss sån möjlighet, sån kärlek att vi får tjäna dig tillsammans. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus.